Good morning America.
Härligt att tänka att det är någon som lyssnar. In the US of A.
Alltså min mamma arbetade på en radio när hon pluggade i USA typ 74.
Älskar din mamma.
Då cyklade hon genom ett sommar, hon var sommarvikarie, ett sommartomt New York.
Och sände radio. Mm. Vad var det för radio?
Vet inte, och jag vet inte om hon sände radio.
Det gjorde hon.
Okej. Okay. Ja, hon var precis, hon var radiostjärna.
Hon var ju radiostjärna i New York.
Hon hade radioteater. Gjorde olika röster.
Tänk att du har bott i New York. Mm. Det är ändå coolt. Kan du berätta lite mer om det? Vänta, först ska vi säga, det här är Mord mot mord.
Ja.
En true crime podcast som görs av mig, Karin André, och även av Anna Sandell, vår New York-korre från andra sidan bordet.
Precis. Nej, men det gjorde jag. Det var inte så länge. Och så gjorde jag praktik på en inredningsfirma.
Som inrednings...
Ja, det var kul.
Känner du dig som Carrie?
Nej, jag var så långt från Carrie.
Men var du mer som?
Jag hade bara foträtta skor och sånt där. Jag var
Miranda. Miranda är ju den bästa.
Ja, jag älskar henne.
Ja,
jag älskar, jag och min bästis Lovisa, vi skojar alltid om i... alltså min andra bästis. Där kom den.
Jag försökte dra ner Annas, vad heter det?
Hissgardiner.
Och det gick inte innan. För att jag tänkte att det skulle ljudisolera det här
rummet
också.
Du gjorde nog det lite.
Det kändes som det. Men nu föll det en, jag misslyckades kapitalt.
Men nu
löste det sig. Otroligt. Vi har ett så väldigt ljudintresserat spöke med oss.
Exakt. Mm. Curtain. Drr. Det var ridå.
Verkligen. Miranda, Sex and City, vart var vi?
Jo, i filmen när de är i Abu Dhabi.
Ja, fan vad sjuk den filmen är.
När hon så här, till en taxichaufför bara, för hon pluggar ju typ arabiska på vägen dit. Ja. Så här shukran och sånt där. Och sen så när, när taxichauffören börjar så här, lassa in väskor. Då gör hon bara så här, la 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 la. Och det är inte så kul när jag återberättar det, men vi har skrattat gott åt det.
Vilka är vi?
Jag och Lovisa.
Du och Lovisa, ja, just det, var där vi var.
La 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 la. En annan historia som är min mamma, som hon berättade igår, som, det här är faktiskt ganska hemskt. Det här är en sann historia om ett dödsfall. En väninna till hennes syster blev körde ihjäl sig för att hon blev jagad av en SL-buss. Alltså en dåre som hade fått, alltså på en landsväg.
Vänta. Det var alltså en person som körde en SL-buss.
Ja, som började jaga den här kvinnan som körde bilen. Så hon till slut körde in i en stolpe och dog.
Förstår du hur hemskt? Det läskigaste jag har hört.
Ja.
Så hon är liksom ute på landet, plötsligt bara tornade upp sig en buss.
Ja. Och hon och hennes man också väntade hon barn.
Aj, fy fan hemskt.
Mm. Och mannen överlevde. I no-
När var det här?
Typ 87 kanske.
Undrar om det var någon som de hade haft någon, alltså,
nej.
Det var en totalt främling. Fy fan vad läskigt.
Så sjukt läskigt. Alltså jag blev helt illa
berörd. Det blev verkligen illa berörd. Gud vad hemskt, det var vidrigt.
Och imorgon går du på semester.
Alltså, egentligen idag tänker jag när vi är klara här.
Ja, det är det ju.
Det känns otroligt.
Det var en ganska det, verkligen.
Tuff vår.
Ja.
Där min kille bland annat har varit utbränd. Så att jag har varit så full time nurse. Sjukt det hade varit om du inte hade vetat om det.
Jag tänkte precis säga det. Du pratar om det med mig ganska mycket.
Jag pratar om det med dig ganska mycket. Och även någon som lyssnar på Marcus podd Tombola vet om det också.
Ja, och nu även alla som lyssnar
Och nu även alla som lyssnar på vår podd. Men det håller på att vända nu.
Det är så bra.
Ja, han har liksom liv i ögonen för första gången på flera månader.
Gud vad härligt.
Så det känns otroligt. Och imorgon åker vi då till Grekland.
Ni kommer ha det så härligt.
Fick för sig att vi skulle vara i Grekland i en månad. Så i princip flyttar jag till Grekland.
Härligt. Ska ni båtluffa eller?
Nej, vi ska vara på två ställen bara. Hydra.
Jag har inte varit där, men pappa och Agneta har åkt dit jättemånga gånger. Det är så fint.
Det verkar otroligt. Leonard Cohen bodde ju där. Till Marcus stora glädje.
Det är typ lite...
Det är lite så artsy.
Ja, det är typ lite som Greklands Ibiza. Alltså minus all festen. Alltså jag menar den härliga delen av Ibiza.
Okej, jag har aldrig varit på Ibiza.
Nej, det är inte liksom hipp, eller inte britter som är fulla på bargatan i Ibiza.
Nej, för det orkar jag inte med.
Eller som man kan också säga som Greklands Saint-Tropez.
Ja, det är lite...
Det finns lite fina ställen.
Det finns lite pengar. Ja, men det ska bli så jävla härligt. Och sen så är vi i Peloponnesos. Som är liksom typ en halv ö där var typ Kalamata kanske känns igen från oliverna.
Oliverna. Goda oliver.
Ligger där. Mm. Och då ska vi ta bil och åka runt.
Gud vad härligt. Ni kommer få det så himla nice.
Så jävla nice. Du jobbar lite till.
Två veckor.
Men sen
är jag bara ledig i 3 veckor.
Men 3 veckor,
ja, det går fort. Eller det är bra med det. Det går fort också. Men jag börjar känna, vi har ju redan varit utomlands en gång. Men jag börjar känna mig lite deprimerad att vi inte ska utomlands. Framförallt nu när det är så sjukt pissigt väder.
Ja, men det kommer bli bättre. Det kommer hinna bli superväder.
Men vi har bestämt, jag och Oskar då, som jag kommer tillbringa min semester med, att om det fortsätter så här,
Då drar vi
sista veckan till Mallorca. För då kan vi åka på, då åker vi bara på biljetter, och sen så kan vi bo hos min syster. Så vi har en backup.
Jag och mitt ex.
Håll för öronen, Marcus.
Han lyssnar inte. Nej, men vi skulle en gång åka till, för att det var en sån sommar när det var så jävla roligt väder. Så vi bara, vi tar den sista minuten, du vet, kände så härligt och spontant. Vi bara, han bara, man åker ut till Arlanda. Och men sen så bara, ta man första bästa. Så. Nej, det gjorde det inte, för det slutade med att vi åkte Tallinnfärjan.
Åh gud.
Det var verkligen en mörk historia. Mörkt.
Apropå att ens kille inte lyssnar, så gör uppenbart inte Oskar det. För häromdagen skickade han ett sms, bara, har ni gjort henne? Och då var det hon som jag glömt bort vad hon heter, men så är hon like Mondays.
Ja, just det.
Jag bara,
vad fan heter hon?
Ja.
Brenda.
Det har vi.
Ja. Men också gulligt att han skickar lite tips. Och då hoppas jag att han skickar dem på Insta DMs.
Det gjorde han.
Bra. Den officiella
vägen. Det gjorde han kanske typ på riktigt.
han följer reglerna så bra. Ja, det är ju ändå skönt. Jurist och allt. Okej. Två saker. Som jag tänker, för jag tänker så här. De här avsnitten vi släpper nu och även om 2 veckor är ju lite speciella. Vi gör ett fall per avsnitt och sen så kör vi lite lyssnarhistorier. Och vi har också fått in massa frågor.
Det är så kul.
Som vi ska svara på. Så vi kör lite, det är frågepodd, det är lite fall, det är lite, ja, det är en härlig blandning.
Det är gott blandat.
Det är verkligen gott och jävla blandat. Men jag tänker att man också behöver typ kolla på saker på sommaren. Framförallt när det är dåligt väder.
Tips. Jag har ett.
Ja, säg.
Som jag inte har sett än, men som jag tänker är som för den har inte haft premiären, men som jag tänker är som Broadchurch.
Okej.
Okay. Den heter The Bay.
Okej.
Okay. På TV4 Play. Och det är eller TV4 går den på. Man kan kolla på Play.
Just det.
Eller C-more. ingen spons här.
Tyvärr inte. Ring oss.
Det är en brittisk deckarserie.
Härligt.
Verkar jättebra redan. Jag gick in, den har premiär 10 juli. Jag var inne för 3 dagar sedan, gjorde jag konto på TV4 Play. Jag måste kolla på det.
Laddad. Så härligt ju. Jag har också insett att det finns ett gäng att man kan kolla liksom explore titles related to Broadchurch. Så finns det så jävla mycket britt. För nu när det är sommar, man vill kolla på brittiska deckare.
Ja.
Det är det enda man vill. Och det är ju en stor sorg för mig att Modern Midsommar
inte släpper någonting. Jag skulle komma. På TV3 så kommer det avsnitt.
Men inte nya.
Är du säker på det?
Ja, för det har blivit något knas med inspelningen så att de kommer inte hinna klart.
Väldigt dåligt.
Ja, det är verkligen. Men också, ni har gjort det i 50 år säkert inte. Men
Orange is the New Black börjar.
Orange is the New Black börjar, men också
Big Little Lies.
Alltså Big Little jävla Lies.
It's the best show alltså, in the world.
För Marcus har inte sett första säsongen.
Nej,
så att vi började med den. Alltså, den är så jävla bra. Den är så otroligt bra. Och de nya avsnitten när Meryl Streep är med.
Alltså det hon är så bra.
Hon är så bra.
Så vidrig.
Hon är så läskig.
Rollkaraktär.
Jätteläskig.
Alltså jag är så rädd för henne. Varje gång hon går dyker upp i bild.
Man bara nej, ta bort henne.
Så vill men jag ljuga bara, om någonting.
Meryl Streep, yay. Men det är så jävla många bra skådespelare. Den är fan vad bra.
Ja, den är så otrolig.
Så den och även When They See Us.
Jag har inte sett den än, så säg inget mer.
Alltså, varför inte ens säga vad den handlar om?
Jo, men jag vet vad. Jo, det kan du få gärna.
Den handlar om Central Park 5. Ja. Och de pojkarna som blev oskyldigt dömda för det. Alltså, det är så sorgligt. Det är en av de mest berörande true crime-serierna jag har sett.
Gud vad nice att det finns en sån bra serie.
Och om det fallet som är så här, fan USA, Trump står ju typ fast vid att så här, de har gjort, skitsamma. Men absolut inte skitsamma. Men,
nej, men vi tar det i
it's a whole rant.
Men gud vad bra att du, för det är ju flera som tipsar om den i vår Facebookgrupp mot mord podcast. Och så varje gång jag ser det så tänker jag så här, just det är den jag vill se.
Du måste
just
se
det är den jag vill se. Och sen så typ igår när jag var som hemma så tänkte jag så här, vad ska jag kolla på? Och så bara, jag har ingenting. Jag kollar ju om på Mindhunter när jag liksom inte har någonting att titta
just
på.
Just det. Så då kollar jag på Mindhunter. På något sätt. Du går tillbaka till dina vänner på Mindhunter.
Det är så bra.
Det
är så
borde komma en ny säsong också. Det kommer en ny säsong ganska snart, tror jag.
Nice.
Det kommer bli supernice. Har vi några fler sådana tips om saker? Det finns en här... Finns en ny Netflix-serie som handlar om ett spanskt fall, tror jag.
Ja, den började jag också titta på.
Den heter med Alcázar.
Ja, något sånt. Men,
bra tips. Varsågod allihopa. Håll till godo.
Men den heter Morden i Alcázar eller något sånt där.
Gud, när jag sa det lät bara som Kassler.
Det är lättare att komma ihåg så.
Ja, ja, sant, tack.
Men eftersom allting är på spanska och jag var bakfull när jag skulle titta på det, så tänkte jag, det här ger jag upp.
Ja,
och
jag kan inte läsa.
I ett nyktert tillstånd.
Klokt, klokt. Du, ja. Ska vi köra lite frågor?
Ja, låt oss. Ska vara kul. Eller vi får se om det är kul.
Men det är, alltså jag måste säga att det har gjort ett otroligt arbete, måste jag säga.
Gud vad glad jag blir.
Alltså att folk har verkligen skickat kul och roliga och härliga frågor, vilket gör mig superglad.
Gud vad härligt.
Nu ska vi se. Här ska vi visa alla. Jag tänker att jag börjar från början med de första som kom in. Vem lagar bästa maten?
Av oss två?
Yeah.
Eller hela världen? Men det är ju du.
Ja, det tror jag faktiskt också.
Alltså 100%. Jag tänker inte ens ge mig in i den fighten.
Ja, men...
Jag frågar ju dig typ om jag ska peppra.
Ja.
Och
salta.
Salta.
Mm. Och i allmänhet, det ska du.
Ja, just det.
Men du har ju en paradrätt i key lime pie.
Men jag är bra på att baka.
Det är du verkligen. Men har du någon paradrätt i liksom matlagnings...
Ja, det är väl tacos.
Det är tacos. Nej, jag och då har är det köttfärs. Det. Och...
Exakt. Nej, men jag har typ inte det. Det låter så sjukt öppigt, men... Jag tycker typ inte det är så kul att laga mat.
Nej,
jag tycker det är kul verkligen att följa recept när jag har gått om tid och sånt.
Alltså jag tycker för mig är det så jävla vilsamt. Mm. Mm. Alltså jag kan bli så här typ att Marcus bara, men jag kan laga mat. Man bara, nej nej, du tar inte det här ifrån mig.
Du gillar att pyssla och dona och sånt.
Ja, mm. Men och så kollar jag på serier samtidigt som jag lagar mat.
Pyssla och dona.
Pyssla och dona gillar jag. Typiskt jag. Så det är 1000% jag.
Mm, det är det verkligen.
Det kan man nog säga. Men du är inte dålig.
Nej.
Vill jag vara tydlig med.
Men jag är inte dålig, men jag är ointresserad och har typ ganska dåligt självförtroende i köket.
Ja.
Jätte. Och överallt.
Vi ska gå en matlagningskurs tillsammans.
Jag skulle typ gärna vilja göra det.
Som man säger, italienska köket.
Italienska köket, det vill man. Eller, det är det enda man vill äta.
Eller även hade kunnat tänka mig vietnamesisk.
Ja.
Det hade varit soft.
Det hade varit riktigt soft. Kanske hellre det, för italienska köket känns
det lite... Det kan man ändå.
Det är bara att slänga ihop en italiensk buffé så är man hemma.
Verkligen, det är sådana
mini
mozzarella.
Tomat, basilikablad. Och sen så har man grissini med parmaskinka.
Runt vid rattarna.
Ja. Och sen har man...
Slapp på något sätt. Alltså vet du vad, en av de bästa sådana dålig tapasrätter är, du vet, baconlindade dadlar.
Fan, det är så jävla gott. Snacka alltså, inte skit så, om
nej,
det. Nej, du gillar
alltså,
det också.
Ja, gud ja. Det är en av de, alltså, ni är ju totalt hittepå, måste det vara.
Nej, jag tror inte att det är det.
Man har ju aldrig sett det på en bra tapasrestaurang.
Men alltså,
sån härlig, dålig... Alltså, förstår du vad jag menar? En härlig, liksom, dålig tapas.
Ah, ja, jag förstår vad du menar.
Att det är ju asgott, men det är ju något annat.
Det är så jävla gott.
Ja, det är så jävla gott. Fy fan vad gott. Ja, det var... Ja.
Jag tror att det är en riktig tapas.
Tappa.
A tappa, two tappas.
Vad är era största intressen förutom mord? Mörkt.
Alltså, vilken jag hatar
på riktigt.
När folk frågar vad jag har för intressen.
Alltså på riktigt, mitt intresse är att äta mat.
Ja. Äta mat, dricka vin, umgås.
Umgås.
Alltså, hänga med kompisar som man skrev på hobbies i mina vänner.
Men verkligen, också för att man känner sig så jävla grund för att man inte har några hobbies.
Jag har inga hobbies, det är därför jag vill börja spela tennis.
Men gud, du hade varit så fin.
Tack.
I såna tenniskläder på en tennisbana.
Tack. Jag tar ju
för sen har du gjort såna ljud.
Jag har ju nog inga hobbies förutom att typ hänga med dig. Jag gillar ju att grotta i vårt välmående och sånt där.
Ja, exakt. Vi är ju väldigt intresserade av våra egna känsloliv.
Exakt. Och psykisk hälsa.
Och psykisk hälsa. Vår egen.
Vår egen.
Inte så mycket annan. Det är typ det. Okej. Den här frågan skickade jag till er igår. Jag tyckte bara att det var kul att det var någon som hade skrivit, hur mår ni? Alltså, det är typ den snällaste frågan man kan ställa till oss.
Eller så är det en sån dryg fråga. Hur mår ni egentligen?
Och svaret är väl...
På det stora hela bra.
Ja, på det stora hela bra. Vi går vidare. Vet ni att ost och rödbetssallad är bästa kombon på macka?
Vi bara alltså valfri ost och vilket typ av rödbetor.
Alltså rödbetssallad som geggig antar jag.
Ah, fy.
Det låter så jävla jävla.
Jag tänkte att det var så här kävr och mor rödbetor.
Alltså, okay. Men om man säger jo, ost nej, det är så måste det ju vara bara hyvlad ost. Ja.
Och sen rödbetssallad.
Förlåt, jag vill inte kränka någon, men det låter så fucking
jävla.
Jag
gillar inte rödbetssallad.
Inte jag heller.
Alltså, någonsin.
Inte jag heller. Men okej, vilken är egentligen den bästa kombin på en macka? Kombon på en macka?
Mycket smör. Ja. Dansk rågbröd.
Mm. Oj,
mycket smör.
Grovt.
Grovt, ja. Riktigt grovt. Mycket smör. God skinka. Gärna sån, du vet, så här fransk kokt skinka.
Lantskinka.
Ja. Och någon god, inte för stark ost.
Nej.
2 skivor gurka och lite salt. Kanske lite dijon. Hur gott var det?
Jag blev alltså så kul, på det. Vi måste avsluta den här jävla
podden. Hejdå, ta en fin sommar. Det lät så jävla gott. Alltså riktigt klassisk. Eller,
yeah.
Du ska få svara också.
Yeah.
Nej,
you're on a roll, man.
Om det är något jag kan laga så är det smörgåsar.
Yeah, yeah, yeah.
Igen, något mörkt bröd.
Mm. Det säger du bara för att imponera.
Alltså jag älskar ju, nej alltså jag vill ha baguette och smör bara
men i min mun genast.
Mörkt bröd, bredbar leverpastej.
Gott.
Och smörgåsgurka.
A classic.
Mm. Jag är ju klassisk smörgåstjej.
Alltså jag kan verkligen börja bygga en macka.
Ja, berätta.
Att jag typ så, till exempel så alltså äggs benedikt är ju typ bland det
men
godaste.
Men det är för att du kan laga mat och jag kan inte ens pochera ett ägg.
Men det kan ju inte jag heller. Jag har ju en sån liten pocheringsgrej nu. Och innan har jag pocherat. För det är ju ett
i
väldigt
plastfolie.
Bra tips. Att man kan pochera ägg i plastfolie.
Aldrig blivit så imponerad som när jag gjorde det.
Och så bara, det tycker jag är svingott. Men även, alltså dijonnäs i allmänhet.
Ja, det är gott.
Allt med. Din macka, den hade jag velat ha på kanske ett surdegsbröd.
Ja,
gott. Din första gotta.
Ja.
Din första gotta macka. Kan inte prata. Och istället för smöret, dijonnäs.
Ja. Jag är ju riktigt fan av smör alltså.
Ah, jag älskar majonnäs.
Ja, men alltså.
Så det är nästa fråga. Smör eller majonnäs?
Exakt. Gotta be smör.
Men det var ju supertydligt svar på den icke-frågan. Mm. Vi visste inte att det var det och vi håller heller inte med.
Nej.
Hur blir man eran bästis? Jag behöver er i mitt liv ASAP. Jag tror att det lättaste sättet att bli vän med oss är att vara bra på sitt jobb och träffa oss i jobbet.
Ja.
För det finns ingenting
som imponerar oss mer än det.
En folk som är bra på att jobba. Det är ju därför vi är vänner. För att vi är sådana arbetshästar.
Verkligen.
Och det värsta, det finns ingenting som får mig att ogilla en person mer.
Som en som någon som är dålig på jobbet.
Oh, Jesus. Eller du, en sån som försöker komma undan. Mm. När alla hugger i och man märker. För att jag, för vissa personer har inte det här som typ vi har, som är som man ser saker och hugger i.
Nej.
Utan man kanske måste vara så här, kan du göra det där? Och så gör de det.
Mm.
Det är fine. Det är en sämre version av oss.
Mm.
Men den är ändå fine.
Men
folk
som så här
smiter iväg och typ tror att folk, andra människor inte har lika mycket.
Hittigt.
Rösande. Så det är väl det.
Ja.
Och man kan också gå på det här passet som du går.
På det här cykelpasset?
Nej, det här, inte dans. Ja.
Då
bara, dansar man cha-cha upp och ställer sig bredvid Anna.
Hej, ska vi dansa cha-cha ihop? Ja, gärna, säger jag då.
Det säger du inte.
Nej.
Du säger, du börjar gråta.
Jag
håller
borta. Ja. Precis, jag är väldigt nära till tårar.
Anna är lite hudlös idag.
Ja, jag är lite hudlös idag. Bra svar, Karin.
Tack. Här har du ställt en fråga.
Som ja. Bara
är, du är inte alls en nidig person. Gillar du mig?
Yeah.
Och svaret på den frågan är...
Jag gillar i alla fall dig.
Jag gillar dig också. Super, super mycket.
Mm.
Nästan mest i världen.
Nästan mest i världen från min sida också till
bra.
Dig.
Mm. Bra, tack. Planerar ni att ha fler livepoddar? Hade varit kul att se
ja!
I Malmö. Alltså, vi gör ju verkligen det. Det är bara att vår planering går
långsamt framåt.
Väldigt långsamt.
Mm. Men till hösten?
Till hösten är planen att vi ska kunna göra Stockholm, Malmö och Göteborg.
Mm.
För att vi tyckte det var askul sist.
Det var fantastiskt.
Alltså det var så jävla roligt, det var också jätteläskigt.
Mm. Men då precis, för att om vi gör det, det finns faktiskt, det är som ett litet kontrakt här som man måste ingå.
Ja.
Att om vi lovar att göra det, då måste alla lova att komma.
Jo, men det kommer de göra. Också för att vi kommer inte våga köra så stora ställen.
Men kanske 3000 eller?
Ja, men någonstans mellan där och 5.
Ja. Det blir lagom.
Personer. Okej, nu tar vi en till innan jag ska dra igång med mitt fall. Vem är den töntigaste mördaren någonsin?
Oh, det finns många aspekter i det. Det är så svårt att svara på.
För jag tycker ju att BTK är up there. Mm. Alltså när han ville bli kallad för The Poetic Strangler och allt det där. Och att han skrev poesi och trodde att han var så fucking smart. Och även hur han åkte fast.
Ja.
Han är ju, något. En av de absolut jävla töntigaste. Alltså alla som håller på med sånt. Tycker jag är töntiga.
Jag vet inte. Det finns så många.
Det finns så många. Jag kan säga att jag kommer också...
Alla som tycker att de är smartare än alla andra hatar exakt. Man det är ju det. Alltså, någonstans får man ju ha respekt för någon mer som bara är inte låtsas vara smart. Alltså, ja, nej, men liksom så. Någon som ändå bara är ärlig.
Och även kan jag tycka typ att så här, kul att du har respekt.
Jag menar inte så.
Jag vet. Men jag kan tänka typ att, eller för grejen är att om man sitter inne på några riktigt töntiga mördare så får man jättegärna typ tipsa mig om det. För det är liksom det bästa jag
inte bara
vet
dig,
tyvärr
också.
Bara mig, det är en genre som jag har ensam rätt på nu. Anna vill ha de mördarna hon respekterar.
De som är coola.
Nej, men jag tänker typ alltså en Ted Bundy eller en Ed Kemper. De tror ju att de är smarta och är ju det. Men de är inte liksom töntiga på det sättet.
Nej. De är mer bara jävligt läskiga.
För jag tror att det töntigaste jag vet är folk som är gymnasiepretton i vuxen ålder.
Även folk som inte är mördare.
Ja, exakt, precis. Så att jag tror att de är mina värsta. Jag vill höra om de töntiga jävlarna. Och nu ska jag berätta för dig om
en töntig.
Ett riktigt gymnasiepretto.
Ah, nice.
Okej, jag har då, som jag redan har varnat dig för, råkat skriva det längsta manuset jag någonsin har skrivit till den här podden.
Jag är beredd, taggad.
Bra, vi kanske behöver fylla på ditt kaffe.
Ja.
Eller så kanske jag bara pratar jättesnabbt. Okej.
Ultra rapid.
Nu börjar jag. It has taken me 5 weeks labor to write this letter because it's so important to me that it is understood by you for what it is, a plea for help. Please, Miss Hindley, help me. Det här är då avslutningen på Winnie Johnsons brev till Myra Hindley i november 86. Och anledningen då till att Winnie skriver till Myra är ju då för att hon och hennes pojkvän Ian Brady mer än 20 år tidigare mördade Winnies son Keith Bennett, men hans kropp har aldrig hittats. Och hon ber helt enkelt om hjälp med att typ så här hitta hans. Alltså hon vet ju om att de har mördat honom är ingen konstighet. Nej. Eller liksom det är inga konstigheter, fel sagt.
Det vet man.
Det vet man, men man har aldrig hittat honom liksom. Och det har han fortfarande inte. Han har fortfarande inte hittats. Och hans familj typ fortsätter leta efter honom på så här hedarna utanför Manchester. Så ja, idag ska jag då alltså prata om ett av Storbritanniens absolut mest kända fall. The Moors Murders.
Som det känns som att vi har pratat om.
Men det är inte det för att du... Tänk om vi har det. Nej, vad panik! Nej, det har vi inte.
Nej, men jag har gjort...
Du har gjort Fred och Rosemary West.
Det är de jag tänker på, tror jag.
För de är ju då också, precis som det här fallet, ett brittisk mördarduo. Nej, men vi har inte det.
Nej, jag vet.
Kör.
Det, om inte...
Ska nu slänga de här 9 sidorna rakt av och sen så blir det freestyle.
Bra. Gud vad spännande.
Ja,
det här är läskigt.
Det är läskigt som fan. Och Ian Brady är ett sånt jävla gymnasiepretto. Han är verkligen, han är större som fan. Men vi börjar prata om Myra Hindley. Alltså hon har typ inte en jättelätt barndom så. Men jag tror också att man har blåst upp hur vidrig den var. Alltså att det är liksom, för att jag tror inte att det var superlätt att vara barn i ett krigsdrabbat England för någon.
Nej.
Liksom. Och hon föddes då i juli 1942 i Crumpsall i England. Och hennes pappa är då borta ganska mycket under hennes uppväxt, eller under hennes första år, eftersom han är förstås militär. Och han är våldsam mot hennes mamma. Fruktansvärt. Och dessutom alkoholiserad. Och han var liksom en väldigt, väldigt hård man. Så. Och de hade väldigt dåligt ekonomiskt, familjen. Och när Myras lilla syster Maureen föds, 4 år efter Myra, så får hon alltså inte plats i familjens lägenhet. Så Myra får flytta hem till sin mormor som bor i närheten typ. Så hon växer upp hemma hos sin mormor väldigt mycket. Hon får då redan som barn lära sig att så här, vara tuff liksom. Att våld är typ ingenting man ska backa från.
Helt rätt.
Typ, ja, men verkligen. Alltså det är det någonting jag har lärt mig av att skriva det här manuset, så är det att så här ska mina barn uppfostras. Och hennes pappa har då som sagt varit i armén, och liksom det finns någon historia om att hon kommer hem och har blivit slagen av en pojke eller riven av en pojke eller någonting, och hennes pappa bara, men vad gör du här? Du får ju gå ut och slå honom. Mm. Och kom inte tillbaka, hon har inte gjort, alltså du vet verkligen så typ. Så det gör hon det. Hon är liksom i slagsmål och sådär. Hon verkar varit ett ganska vanligt barn i övrigt. Mm. Alltså såhär, normal, bra i skolan, hade lite kompis, alltså du vet inga så här direkta konstigheter förutom då att hon slåss. Men också att jag har en upplevelse att man i Storbritannien har en helt annan våldskultur. Alltså jag kommer ihåg när jag bodde i Glasgow, och typ att det var så här att en kompis till mig var så här, you know in school when you tagged someone and then you had to fight after school. Man bara, ursäkta?
Vad betyder tagged?
Ja, det var bara att man gick fram och sa så här, you've been tagged. Och då betyder det att klockan 16 när skolan var slut så skulle man ses och slåss.
Nej, det har jag aldrig upplevt.
Nej, jag inte jag heller. Alltså jag har aldrig varit, jag har knappt varit i närheten av ett slagsmål.
Jag har varit i närheten. Jag har varit lite,
du har varit instigator.
Jag till och med varit lite mer i ett slagsmål.
Ja, i mitt huvud nu så är det en sån boll, du vet, alla, det sticker ut armar och du är en arm.
Jag har blivit undanhållen av en vakt när jag gjorde så här.
Nej. Mm. Nej. Uh-huh. Vem var det du skulle slå?
Det var gud, det här är ju ett litet
sidospår.
Sidospår.
Ett sidospår vi alla vill ha.
Det var under studentperioden. Jag var 17 år.
Studentperioden typ då när det är skivor och sånt.
Exakt. Mm. Så vi var väl på en skiva. Och jag tror att vi liksom, eller jag vet att den här skivan var typ att det var så här min bästis kusins skiva, och jag kom liksom efter middagen.
Ja, jag fattar.
Min gymnasiebästis. Och sen var det någon som hällde en öl över henne. Alltså en tjej som bara gick fram och bara så här, muckade och bara hällde en öl över henne.
På hennes egen skiva.
Nej, alltså på min kompis. Aha, ja, på min kompis. Mm. Och sen vet jag inte exakt vad som hände, men jag blev ju så här typ så här, och det var de som ville bråka med oss, och då så var istället för att jag bara så här, som jag hade gjort nu, eller typ
backat
och bara okej, typ jag faktiskt shit, I'm out of here.
Yeah.
Så var det typ jag bara, hörru du. Och sen så var det typ en vakt som bara typ så.
Så han hällde, det blev liksom held back av en vakt. Det ser inte ut som du var svinbra på det.
Jag var inte så bra.
Nej, men det lät väl, det kanske är de djuren du ska göra när du spelar tennis.
Passus, men jag har varit liksom nästan ett slags mål.
Bra. Ja, men bra.
Det
bra skryt. När Myra, så märkligt när man ska gå tillbaka in igen.
Verkligen.
För när Myra är 15 år gammal så drunknar en av hennes vänner.
Oj.
Det är 13-åriga Michael Higgins, och det påverkar henne supermycket. Och jag tror typ att det är så, tanken var att hon skulle vara med den där dagen på när de var och badade då. Men hon ändrade sig i sista stund och typ så här struntade i det och kände väl någon slags
skuld.
Ja, men typ. Mm. Och hans begravning påverkar henne supermycket. Det är liksom i någon stor kyrka typ. Och hon börjar liksom efter det gå i kyrkan och blir väldigt troende katolik. Hon döper sig och du vet så där. Ta nattvarden, sådana grejer. Sånt jag inte vet.
Som man gör.
Ja, du fattar. Och strax efter Michaels död så hoppar Myra också av skolan och börjar typ ta enklare jobb. Hon skriver, alltså du vet, hon är så här assistent och du vet, lite så medelande person och fixar kaffe, bla bla.
Så är du till en medelålders person?
Nej. Det är samma, att hon var en medelande person.
Ja, okay.
Vilket inte, jag tror, är en officiell arbetstitel.
Kanske.
Hon lämnade medelande.
Ja, jag fattar.
Typ så. Okej. När hon är 17 år gammal så förlovar hon sig, men hon bryter med snubben typ ett litet tag senare för att hon tycker att han är omogen och typ ointressant, tråkig tror jag.
Bra gjort.
Ja. I januari 61 så är Myra då 18 år gammal och börjar jobba på Millwards, som är, jag tror att det är typ en distributör av olika kemiska medel. Och jag tror att hon är typ sekreterare, något åt det hållet. Hon är typist liksom, vad heter det?
Stenograf.
Bra. Du är fan på tårna idag. Och där får hon då upp ögonen för en snubbe som jobbar som clerk.
Handläggare?
Säkert.
Nej, jag vet inte. Den som jobbar i kassan.
För han jobbar lite med the books.
Jag tror, jag vet. Jag skulle säga handläggare, men jag vet inte om det
jag
är korrekt.
Jag skriver revisor och det är definitivt inte sant. Hur som helst. Där jobbar då Ian Brady, som då är 22 år gammal, och han ignorerar henne totalt i flera månader innan de den 21 juli 1961 för första gången pratar med varandra. Hon skriver väldigt mycket dagbok.
Jag skulle säga det måste vara en dagbok som har förts.
Yep. Mer om den strax.
Today Ian talked to me. Ja, nej, alltså det är typ så här,
Ian had a really cool shirt on today. Alltså det är verkligen det. För fan vad, alltså en stor anledning att aldrig begå ett brott är att risken att ens gamla dagböcker ska komma ut.
Oh, det skulle vara pinsamt.
Det var så jävla pinsamt. Jag var också så dålig på att skriva dagbok.
Jag med.
Ian Brady föddes i Glasgow 1938 och även där är det typ att man bara i medierna är så här bara, han var abused, hans mamma lämnade bort honom. Alltså du vet verkligen så här att han haft den värsta jävla uppväxten någonsin. Det är inte sant.
Mm-hmm.
Jag tänker att man behöver ha det för att det förklarar vad som sen hände typ. Utan
typ att man nästan, då blir det nästan som att man nästan ursäktar detta.
Ja, men jag tror bara att vi måste typ så här, någonstans måste ondskan komma ifrån liksom. Men Ian har då aldrig träffat sin pappa. Det är ju tråkigt.
Det är tråkigt liksom.
Det är verkligen tråkigt. Och hans mamma Peggy är då ensamstående servitris och hon tvingas lämna bort honom några månader efter att han har fötts. Men det som händer är att han flyttar till ett fosterhem och jag tror att de heter Mary och John, de som han flyttar till. De är liksom, de tar in honom helt och hållet och behandlar honom som sitt eget barn och han kommer liksom bo med dem typ under
och
hela
sin
uppväxt.
De är jättesnälla.
De är snälla och hans mamma är där och hälsar på honom jättemycket. Alltså hon har inte ekonomisk möjlighet.
Det verkar så bra som det kan vara under de förutsättningarna.
Exakt, ja men lite så ändå. Och han flyttar tillbaka till sin mamma senare igen också. Det finns lite rapporter om att Ian så här skadade och dödade djur som barn. Han har själv alltid påstått att det absolut inte var så. Att han, han känner ingenting för människor, men däremot djur. Att han en gång ska ha slagit en pojke på käften för att han var på ett zoo. Och liksom pojken höll på, du vet, som i Rädda Willy när han bankar, fast mot en tiger typ. Och då slog han pojken på käften.
Helt rätt.
Ja, nej. Det är typ det bästa han har gjort i sitt liv. Så han är dock supersmart och han är också alltså strulig liksom, senare i tidigare tonåren. När han är 9 år gammal så börjar han på en skola för högpresterande barn och där börjar han liksom göra skit. Alltså du vet så här, bryts in i hus och gör inbrott och stjäl saker och bla 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 bla. Han är liksom i någon sån ungdomsdomstolssituation ganska många gånger under den tiden. När han är 15 så hoppar han av skolan och börjar jobba som bud för en slaktare. Han jobbar på något fartyg, lite så olika grejer. Han dejtar någon tjej men det tar slut när han hotar henne med kniv efter att hon har gått på dans med en annan snubbe. Inte så bra.
Nej.
Och när han då är 17 år gammal så är han liksom tillbaka in court. Och där och åtalas han för 9 olika brott. Jag vet inte riktigt vad det är för något, men jag tror att det är typ den, alltså så, lite misshandelsgrejer men också mycket stöld och skit typ. Han får villkorlig dom med förutsättningen att han flyttar till sin biologiska mamma. Och då bor hon i Manchester, så därför hamnar han just i Manchester. Han kommer fortsätta typ med samma typ av beteende och till slut så hamnar han på något hem liksom, men där brygger han egen alkohol på sitt rum och då slutar det med att han hamnar i fängelse. Så att han är i november.
Han har ändå entreprenörskap.
Men alltså han håller på med typ lite allt möjligt kan man säga. Men i november 1957 så släpps han och återvänder då till Manchester och bestämmer sig för att säga, nu ska jag få lite ordning på mig själv. Och det är då han typ lånar så här faktaböcker på biblioteket och typ lär sig om bokföring.
Okay.
Så att han sitter liksom hemma och pluggar det.
Mm. Driftigt ändå.
Ja, verkligen. Ja, men som sagt, han är ju också skitsmart. Bla, 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 bla. Han jobbar då, så börjar jobba som clerk på Millwards 1959. Så 2 år innan Myra kom dit. Och de två hånglar för första gången efter Millwards julfest 1961. Och då har hon liksom varit obsessed vid honom i typ ett år.
Det börjar aldrig, relationer är aldrig bra som börjar med besatthet. Alltså.
Nej, det är
eller
verkligen
där den ena bara vill.
Gud, min och Marcus. Det var inte jag som ville. Som sagt, hon skriver dagbok och skriver jättemycket om honom. Bara, hur han vad han har på sig, hur snygg han är. Typ att hon bara, idag kollade Ian på mig. Alltså det är verkligen pinsamma grejer. Hon är ändå 18.
Ja, precis. Hon är inte så
liten. Hon är inte 7 liksom. Men så att, som sagt, han ignorerar henne i ett halvår. Och sen så går det ett halvår till innan de hånglar. Men sen så blir det superintens direkt liksom. Och Ian Brady är då som sagt en pretentiös jävla tönt. Och hon blir helt, alltså hon tycker att han är så smart och så spännande. Det känns verkligen som att hon typ så blir swept away. Jag tror eventuellt att den här förlovningen med den andra snubben overlapped lite grann, och du vet så att han var väl någon sån liksom working class dude från Manchester liksom. Och så kommer den här snubben som typ så älskar Nietzsche och Dostojevskij. Alltså han är, det är också jävla förväntat att han älskar Nietzsche. Alltså Nietzsche är verkligen gymnasieprättornas favorit.
Don't even.
Nej, verkligen. Alltså han citerar Nietzsche till höger och vänster.
Panik.
Ja, jag vet. Han läser också Mein Kampf.
Okay.
Och jag tror inte att han är nazist, utan jag tror att han har en grej, ytterligare en grej som gör mig rasande. Du vet när folk ska tro att de är skitsmarta för att, så här, att de kanske säger så, Hitler var en bra konstnär. Alltså förstår du vad jag menar? Folk som gör det, till och med det var han inte, att det är så här, Mein Kampf är en bra bok.
Nej.
Att man tror att man är smartare för att man kan se bort.
Precis, bortom det vidriga.
Exakt, det stör mig. Eller så här, jag förstår, som min kusin en gång sa att Hitler gjorde väldigt mycket bra för Tyskland.
Men jag träffade ju
bara, också, we're Jews. Och att min mormor då sa, det var på jul, hon ställde sig upp och sa hon, jag har närt en orm vid min barm. Det var en av våra bättre jular. Hur som helst, det gör han. De lyssnar på Hitlers tal tillsammans. Ian läser högt ur Mein Kampf för Myra. Det påstods att de såg filmen Dom i Nürnberg på sin första dejt, men det visade sig senare vara en film som heter King of Kings. Nu ska jag berätta för dig om deras dejter, för det tänker jag det att du vill veta. De gick ofta på bio, ofta på något X-rated. Sen gick de till Myras mormor, där hon då bodde. Där drack de tyskt vin. Mycket. Och så jävla givet. Ja, exakt. Och diskuterade då liksom vad som Ian tyckte var intressant för tillfället. Han gav henne liksom grejer att läsa som de senare skulle typ diskutera. Och jag får känslan av att det inte var typ så här, har du hört om den här skitbra boken?
Nej,
utan det var så här, det här är en läxa till dig. Och sen var de två som diskuterade på... Nej, alltså jag blir så jävla utmattad. Man bara, nej, inte mer läxor.
Alltså, back off man.
Verkligen.
Låt mig kolla på TV.
Låt mig kolla på Lotta på Liseberg som du gjorde när jag kom ut.
Ja.
Nu är det så.
Nu är det så.
Du försöker bara förstå min kultur. Ian påverkar då henne på skitmånga olika sätt. Och bland annat så blonderar hon typ håret och... börjar sminka sig mycket mer och börjar liksom klä sig mer vågat. Du har sett bilderna på dem va?
Ja.
Alltså de ser ju skitcoola ut. De ser ut som, jag tycker att de ser ut som...
Kallades inte de för typ så Barbie...
Nej men det är väl de homolka.
Ja, det är homolka.
Det. Nej, de här är mer, jag skulle säga att de ser ut som, det är ju på 60-talet.
Det är de är såhär mods.
Exakt, för jag tycker nästan att de ser ut som ett punkpar. Alltså att det är liksom den estetiken, för den känns inte liksom... Hon har ju sig sånt stort... Du vet, liksom fluffat hår.
Just det, deras, jag blandade deras... ihop dem med homolkas.
Ah, nej, men de här är mer par. Coola. Ja, jag vet. Vilket är ju störigt.
Jag tycker också att homolkas som är Barbies är ganska coola. Men, ja.
Jag tycker att de främjar ett negativt. Okej, nu kör vi på. Hon förändras helt enkelt. Och han får henne också sluta tro på Gud. Han bara, there is alltså, no God.
Bara det.
There is no God.
Det har han ju rätt i.
Ja, alltså verkligen. Men det är ju också så här, det har typ varit...
hennes räddning.
Ja, exakt. Och jag tänker typ att det sammanhanget kanske ändå hade kunnat hjälpa henne ur hans skit. Men det han gör är ju att han avskärmar henne. Eller han blir ju hennes gud. Jag tycker att de känns som en pytteliten sekt. Verkligen, verkligen så. Vilket det känns som att det ofta gör. Men det sagt, det är inte som att hon inte vill vara med på saker. Men vi kommer in på det. Och de blir liksom mer och mer inne i den här lilla bubblan. De skaffar en hund som heter Puppet. De åker på picknickar på The Moors då, utanför Manchester. Och de blir fascinerade av vapen. Och brukar tydligen på de här picknickarna supa sig packade och skjuta pistoler. A great jävla time, helt enkelt. Det som jag har, eller så som jag förstått det, är att Ian blir liksom besatt av att begå det perfekta brottet. Och vilket jag tänker typ hänger ihop lite grann med det som vi pratade om innan, med mördare som tror att de är så jävla smarta. Mm. Han tycker ju att han är skitsmart.
Alla som ska begå det perfekta brottet, det går inte.
Det går inte, det kan man
väl
säga.
Even try.
Sluta lyssna på den här podden och skaffa dig ett jobb.
Ja.
Men och grejen är att det brottet som de först åker fast för är liksom så totalt jävla operfekt så att det är helt sjukt. Och jag tror att det beror på att det är det, beror nog på att han överskattar sin förmåga.
Som man gör så mycket.
Exakt.
Folk.
Precis, inte jag, underskattar.
Ja.
Okej. För Edward Evans var då 17 år sommaren 1965 och han bodde med sina föräldrar Edith och John och sina syskon Alan och Edith. Hette båda. Ja, uppenbarligen.
Verkar som det.
Han var en junior machine operator på Associated Electrical Industries och gillade hans intresse var delvis fotboll, där är inte vi.
Nej.
Men sen så gillade han att hänga med kompisar på pubbar.
Mm.
Och så stöttade han på Manchester United, som var kolla på dem väldigt mycket. Den 6 oktober går då Edward hemifrån strax efter klockan 6 på kvällen för att möta en kompis, ta en öl och sen se en match. Men hans kompis har liksom missuppfattat, alltså att de har bestämt att de ska ses, alltså att det är spikat. Så han kommer inte dit. Utan Edward tar då en öl själv och sen så går han på den här matchen och någon gång mellan typ 10:30 på kvällen så är han vid Manchester centralstation för att han ska typ gå, det finns någon bar där, någon pub där som han ska gå till. Men den är stängd.
Mm-hmm.
Så han typ står utanför den och är så här, vad ska jag göra? Alltså du vet lite så här, what's my next move? Ja. Och då kommer då en annan snubbe och försöker också gå, liksom öppna dörren till den här pubben. Och Edward är så här, det är stängt tyvärr. Så börjar de liksom prata. Och då frågar den här snubben Edward om han vill, alltså, ska vi dra hem till mig och typ dricka där istället? Min syster väntar där ute typ. Så du kan hänga på hem till oss.
Mm.
Och han går med på det.
Mm.
Så att Ian Brady och Myra Hindley tar då med sig honom till hennes mormors hus på 16 Wardlebrook Avenue.
Svårt.
Verkligen, i Hattersley. Som är ett område, liksom, det är i så stor Manchester typ.
Okay.
Men det tar en liten stund att åka dit liksom. De kommer dit och Ian säger till Myra att hämta David Smith.
Mm-hmm.
Och David Smith är en så här, key player i den här historien. Han är alltså Myras systers Maureens pojkvän.
Okej.
Okay. Så var jag hennes svåger.
Svåger.
Mm. Familjen gillar inte honom. För att han har typ en lite så här criminal record och lite så där, lite strulig. Men grejen är att Ian har bestämt sig för att han vill börja med David på sina, liksom, i sina mord.
Mm.
Och han har liksom börjat grooma honom. För, alltså på samma sätt som han har groomat Myra liksom, att få honom att mörda tillsammans egentligen. Så han och Myra har vid det här laget redan hunnit mörda 4 personer som vi ska berätta om eftersom. Men det är liksom, det är som att han typ, jag tänker mig att han, det känns som att han är, att han behöver en ny utmaning och att han vill visa, du vet, den makten han har
över folk.
Exakt. Precis så. Så att han har liksom han har försökt imponera på David på olika sätt. Och du vet så här, berättat lite för honom, bara jag är mördat folk. Alltså du vet liksom så, men han tycker att han bara är, eller David tror att han bara är en show off eller vet att han, ja det är en märklig grej att skryta om, men du fattar.
Gud, om jag någonsin skulle mörda någon då skulle jag inte skryta om.
Nej,
det
verkligen.
Alltså.
Det är också riktigt dumt. Och jag har både läst att David var skitimponerad av Ian, men också läst att han, alltså att han var så här, nej jag tyckte han var astörig. Han höll på med sin jävla Nietzsche och du vet så liksom. Hur som helst, det är lite oklart.
Men de är i alla fall, men det finns, de umgås.
Ja exakt, de umgås liksom i paren och är ute på picknickar på de här, på hedarna och sådär liksom. Men det som är då klart är att Myra hämtar David som kommer till det här huset. Och när David är ute och röker en cigg så hör han skrik och liksom tumult inifrån vardagsrummet. Och när han då kommer in, jag tror också att Myra ropar typ så här, David, come help! Typ. Mm. Och när han då kommer in i vardagsrummet så står Ian och slår Edward i huvudet med en yxa. Och sen så stryper han honom med en sladd tills han då dör. Och efter mordet så bär Ian och David upp Edwards kropp till Myras sovrum som är på övervåningen.
Var var mormorden?
Alltså mormorden är i sitt rum.
Alltså det är så sjukt.
Det är så jävla sjukt. Hon är där när det här händer.
Jag skakar på huvudet.
Ja, när det är så. Och jag tänker typ så här, hon var säkert asrädd för honom.
Mm.
Alltså fattar du vad jag menar? Mm. Att det liksom är så här, för jag tror inte att man kan vara på övervåningen när någon blir yxmördad.
Nej.
Så.
Nej.
Ja. De lägger då Edwards kropp i hennes sovrum som sagt. De klär in den i plast och sen så börjar de typ städa nedvåningen.
Mm.
Och David hjälper till och är liksom så här,
what the fuck?
Ja, men ändå bara så här, kör liksom. Mm. Han lovar dem liksom, han bara, jag kommer absolut säga någonting, bla bla bla. Alltså det spelar med i deras värld typ. Så att han hjälper dem att städa typ in på små timmarna liksom. Och sen så går han då hem till Maureen där han alltså du vet, kollapsar typ i badrummet och kräks typ super mycket. Total panik liksom. Och han berättar då för Maureen vad det är som har hänt. Och klockan 6 på morgonen så går de tillsammans till en telefonkiosk.
Mm.
Beväpnade med en kniv och en skruv med sig för att de är så rädda för att Ian ska kunna följa efter dem. Och så ringer de polisen. Mm. Någon timme senare så ringer en polisman utklädd till bagare på hemma hos dem. Alltså han har med sig bröd och allting. Och jag antar då för att de inte ska sticka. Men det är ju supermärkligt att de verkligen went full on bara,
så jävla bra.
Jag behöver bröd.
Give me the bread, give me the loaf.
Och man undrar inte typ om han liksom drog hem, gick till ett bageri och bara, I need that apron. Hur som helst, han kommer in och säger typ direkt att så här, jag är polis. Ja, det här är alltså bara en outfit som jag kör ibland.
Också varför släppte de in bagaren? Tyckte de inte det var konstigt? Ja, men, så jag plötsligt bara knackade på en bagare.
Ja, man kanske sålde bröd så.
Ja, det kanske man gjorde. Det kanske man gjorde.
Fy fan vad trevligt. Nu tänkte jag på mackan du beskrev innan. Fy fan vad god det
är. Vi ska äta lunch snart.
Vi ska. Synd att jag har skrivit 8000 sidor.
Just det.
Okej. Han kommer in, eller polisen kommer in. Ian sitter i vardagsrummet och skriver en lapp till sin arbetsgivare om att han inte kan jobba för att han har stukat foten. Okay. Myra liksom leder runt om i huset, visar huset. I ena rummet så ligger då mormor och dricker sitt te. Och sen så är det då ett rum som är låst. Och hon är så här, jag vet inte riktigt var nyckeln är. Jag tror att den kanske är på mitt jobb och du vet liksom så här, ja, osäker typ. Men till slut så är det typ att Ian är bara så här, ja men bara släpp in dem.
Mm.
Och så öppnar han och då ligger då Edward Evans kropp där liksom. Och polisen griper igen. Initialt påstår de att de, alltså så här, båda två liksom, att så här, ja men det var ett bråk som spårade ur liksom, det var inte meningen så här. Men 4 dagar senare, alltså den 11 oktober, så grips också Myra för medhjälp till mord. Och efter det så har de inte varit fria en enda dag.
Wow.
Polisen börjar söka igenom Myras mormors hus.
Stackars den gamla mormor. Kvinnan, alltså för fan.
Japp, alltså det är så hemskt.
Mm.
Och i ryggen på Myras bibel så hittar de bagage, alltså så här bagagekvitton.
Mm-hmm.
Alltså du vet som bagageskåp på typ på Manchester centralstation.
Ja.
Sådana lappar som man ska kunna få ut bagage helt enkelt. Och de beger sig då till centralstationen för att öppna de här skapen. Och där hittar de flera väskor.
Mm.
Och innehållet i de väskorna är en av anledningarna till att det här fallet har blivit så jävla stort. Liksom. Mm. För att man hittar då bilder på en liten flicka som utsätts för liksom, vidriga saker.
Mm.
Och man hittar också en 16 minuter lång inspelning där en flicka liksom bönar för sitt liv och Myra och Ian utsätter henne för hemska grejer liksom.
Mm.
I bakgrunden på klippet spelas jullåten Little Drummer Boy och flickan är typ så här, ropar på sin mamma. Alltså det, jag har inte hört det. Jag har typ läst några enstaka meningar från det. Jag skulle absolut aldrig lyssna på det.
Nej.
Och det är är det heartbreaking. Mm. Och det är också väldigt uppenbart att både Ian och Myra är delaktiga. Mm. Liksom. Och det ljudklippet kommer alltså senare spelas alltså i sin helhet i rättegången.
Fy fan, sitter och lyssnar på det.
16 alltså. Minuter. Är det så lång tid? Flickan på bandet och på bilderna är då samma person. Hon heter Leslie Ann Downey. Och det bekräftas, och det här är så jävla jävla hemskt, att alltså hon identifieras genom att alltså man visar bilderna för hennes föräldrar. Och de får också lyssna på bandet.
Nej.
Det är hennes mamma Ann och även hennes styrpappa Alan West som identifierar henne. Och Leslie Ann Downey var då 10 år gammal den 26 december 1964. Leslie bor med Ann Allen, sin äldre bror Terry och sina yngre bröder Brett och Tommy. Och på annandagen, det 64, så ska hon gå på någon sån marknad. Eller jag tror du vet, det är lite så kringresande Tivoli stämning typ. Och hon ska gå dit tillsammans med Terry, men Terry blir sjuk. Så att hon går dit med typ ett gäng så här, ja men kompisar och lite grannar, du vet, liksom lite så. Och alla är så trötta och är på väg hem. Men Leslie Ann är så här, jag vill bara kolla på ljusen typ. Det börjar liksom bli mörkt och så. Hon bara, innan jag går vill jag bara kolla på the lights liksom. Så att hon kommer iväg på egen hand och står typ vid en åkattraktion och bara kollar liksom. Mm. Och där ser en pojke hur en kvinna tappar ut liksom matvaror.
Mm-hmm.
Och Leslie Ann hjälper henne att plocka upp dem. Sen börjar de prata och sen går hon iväg med kvinnan och även en man som kommer liksom.
Mm.
Och sen dess, alltså hon redan där på den kvällen är Ann Downey ute och liksom letar efter sin dotter. Och ingen vet liksom vad som har hänt.
Nej.
Leslie Ann mördades alltså i samma hus som Edward Evans.
Uh-huh.
I mormorens hus. Men vid det tillfället så hade Myra kört iväg sin mormor till en granne som de sovit över där. Och som sagt, de dokumenterar det de gör mot henne i både bild och ljud. Och hon dör genom strypning.
Mm.
Och när Ian fick frågan typ så här, varför hade du två kopior på det här, också till två kopior det, ja, på det här ljudet liksom. Mm. Så säger han typ så här, jag tyckte det var intressant bara.
Gud.
Ja, bara så. Mm. Men till en början så neka båda två till mordet. De säger att, alltså han säger att han har tagit bilderna.
Men han har inte.
Men han har inte gjort det andra, utan det var typ två män som hade kidnappat henne och de tog med sig henne till huset där de tog bilderna och spelade in där och sen så åkte de därifrån.
Ja, det låter ju faktiskt troligt.
Ja, verkligen, verkligen. Supertroligt. Man hittade också då massor av fotografier i huset. Många av dem är då tagna på Saddleworth Moor. Och man skickar ut 150 poliser för att söka igenom området där de liksom fotat sig själva.
Mm.
Alltså det är bara, det är liksom bilder på när de har picknick och typ är med sin hund och liksom så här drar runt liksom. Och den 15 oktober så hittas då Leslie Anns kropp.
Mm.
Och hennes mamma identifierar henne med hjälp av kläder som typ hittas vid hennes fötter liksom. Så till slut då, mer än 10 månader efter att hon har försvunnit, så kan man begrava henne. Och hon begravs på Southern Cemetery i Manchester. I huset hittar polisen också en anteckningsbok.
Mm.
Där det bland annat står massor av namn. Ett av de namnen är John Kilbride.
Mm.
Och John Kilbride försvann lite mer än ett år innan Leslie Ann. Ganska långt innan liksom. Den 23 november 63. Och han var ett av 7 syskon. Hans föräldrar hette Sheila och Patrick. Och John brukade tjäna typ extra pengar genom att hjälpa folk på någon marknad och så här plocka ihop sina bås.
Mm-hmm.
Det är vanligt liksom, bland barnen typ i det området att man åkte dit och så var man, alltså springpojk liksom. Runda, liksom. Ja men precis, så fick man typ lite pengar. Och han gjorde det då den här eftermiddagen där i november när en kvinna i svart peruk kommer fram till honom och säger typ så här, jag behöver lite hjälp med typ ett gäng lådor i min bil typ. Du kan du göra det? Du får liksom några kronor och så får du en flaska sherry också.
Mm.
Han bara, ja, absolut, det funkar liksom. Så att, och så, jo, så säger hon också, hon bara, jag kör hem dig sen efteråt så dina föräldrar slipper oroa sig.
Ja, bra.
Verkligen. Och han hoppar in i bilen då, och där är också Ian. Och sen så säger han att eller så säger han så att vi måste hämta Sherin hemma, så vi åker liksom dit först. Och sen säger de att Myra har tappat en väldigt dyr handske på Saddleworth Moor, och att de vill att han ska följa med ut och leta efter den. Och vad som händer när de kommer fram till heden där, där går liksom historierna isär. För det finns ju två stycken, det här är två stycken manipulerande, opportunistiska, jävla vidriga as som berättar historier som passar dem.
Mm.
Och det gör ju att till exempel så Myra säger att hon hjälper till att få med barnen, men att hon aldrig är med när Ian mördar något av dem.
Mm.
Liksom. Men typ på Leslie Anns alltså inspelningen visar ju något helt annat. Alltså hon är i allra högsta grad delaktig. Och Ian säger ju att hon utför vissa morden, bland annat det på Leslie Ann, att det är hon som mördar henne liksom. Men det som man vet i alla fall är att man förgriper sig på honom, och sen knivhugger man honom och stryper honom. Och den 20 oktober, så det är alltså 5 dagar efter att man hittat Leslie Ann, så hittar polisen också John Kilbrides kropp. Och den har då legat på heden i nästan 2 år.
Fy fan.
Och identifieras också med hjälp av kläder. Och det här är så jävla
sorry. Har de grävt ner dem alltså? Eller?
Ja, men i grunda gravar liksom. Det här är också så jävla, jävla sorgligt. För att hans familj har då från den dagen han försvann alltid, du vet, så lämnat en stol tom vid middagsbordet.
Gud,
och det finns här det finns en bild
not
på det.
Not today, man.
Nej, du är för hudlös, jag är ledsen.
Det var
du vet, så det finns en bild på det, att det är liksom hela familjen samlad runt bordet och ser en tom stol. Förlåt, bör du gråta nu? Nej.
Det är så hemskt.
Det är så
Så hemskt, men usch, det är så.
Och att det blir, alltså när det manifesteras, det är så jävla tydligt att det är så här, det här är en tom stol.
Mm.
För den här pojken är borta. Ah, det är så.
Pi.
Okej. Trots alla bevis då, så nekar de till morden på Leslie Ann och John Kilbride. Och som sagt, han säger då att han har tagit de här bilderna, bla bla bla, men inte gjort så. De håller liksom ihop i början. Alltså de skriver ett brev till varandra. Jag tror att de har samma advokat till en början. Åtminstone fram till rättegången. Och jag läser någonstans att de typ vill gifta sig, men liksom får avslag på det. Så att båda två åtalas för mord, alltså för alla tre morden. John, Leslie Ann och Edward. Och rättegången började 19 april 66 och tar 2 veckor. Kort tiden då, känns så. Och under förhandlingarna så spelas som sagt hela det här klippet upp, och man visar massor av fotografier som de har tagit uppe på hedarna. För de har ju liksom tagit bilder
där de har begravt kropparna.
Ja, alltså för att kunna återuppleva livet.
Det är så jävla sjukt beteende.
Ja, så har de typ picknick på barns gravar.
Det är för jävla sjukt.
Och du vet att det liksom är de här, ja fy fan, man blir rasande verkligen. Det tar 2 timmar av liksom överläggande från juryn innan man meddelar då att Ian Brady är skyldig till alla tre morden. Och Myra Hindley är skyldig till morden på Leslie Ann och på Edward. Men man kan inte knyta henne. Jag tror att hon döms för att ha gömt en brottsling, du vet, den grejen, i samband med mordet på John Kilbride. Men man kan inte liksom knyta henne till själva akten. Liksom. De döms då till... Han döms till 3 livstidsdomar och hon till 2. Men det är också sjukt, för att man hade precis tagit bort dödsstraffet.
Mm-hmm.
Alltså typ, jag läste någonstans att det var så 4 veckor innan så hade man liksom dödsstraffet försvunnit. Annars hade de väl antagligen förut avrättade.
Mm.
Ja, man har ju hela tiden misstanken att de här personerna lär ha mördat fler.
Ja.
Yeah. Och man har också typ, alltså både liksom journalister och poliser jobbar ganska hårt på under den här tiden på att knyta dem till fler, alltså fler försvunna barn liksom. Och 1985 så erkänner Ian Brady ytterligare 2 mord till en journalist, och då öppnar man undersökningen eller utredningen igen. Men när polisen vill prata med honom så vägrar han förstås säga någonting liksom. Men man börjar ändå söka igenom Saddleworth Moor.
Mm.
Och man utgår då återigen från ytterligare, det är liksom tusentals bilder. Det är så jävla många bilder. Och i november 86 då så skickade Winnie Johnson, som sagt mamma till Keith Bennett, som försvann på väg till sin mormor i juni 1964 och aldrig sett igen, det här brevet till Myra.
Mm.
Och det gör, alltså kort efter det liksom brevet kommer, hon svarar inte på det första brevet hon skickar.
Mm.
Men Myra går med, alltså hon så här, till polisen går med på att kolla på bilder och kartor över Saddleworth Moor. Mm. Och inte då för att så här, hon bara, jag har inte gjort något mer, men jag kan ju visa vilka platser som Ian har varit, tagit med mig till. Man bara, absolut. Mm. Hon ska tydligen vara, alltså, kalkylerande under sin fängelsetid. Du vet att hon ville liksom visa att hon var förändrad hela, du vet, mycket så. Men hon säger då, hon bara, det här är jättesvårt för mig utan att vara ute på heden.
Ja, just det. Hon vill vallas där för att känna igen sig.
Exakt, och då har det ändå gått 20 år. Mm. Så, det är liksom, ja.
Mm.
Så man börjar då fundera på om man ska typ ta med sig henne dit.
Mm.
Och det finns ju en väldigt tydlig fördel i det. Som är så här, det kanske gör att man hittar fler barn. Men nackdelen är ju att det här är människor... Alltså ska man ge henne möjligheten att återuppleva...
Exakt.
De här brotten, ja, som hon uppenbarligen, det har ju varit en del av deras grej, mm, att vara på platsen där det här skedde liksom.
Ja, vad svårt.
Så att man är jättetveksam. Men till slut så bestämmer man sig i alla fall för att göra det. Och man är tillbaka två gånger med Myra Hindley på heden. Och du vet, det finns, för då är det liksom, det läcker till media.
Mm.
Så det är så här nyhetshelikopter upp i luften. Oh. Och du vet, de filmar, alltså, det ser helt sjukt ut på bilderna. För att miljön är så extrem. Mm. Alltså den ser så jävla konstig ut typ. Och det blir ju hela den här grejen, det ger ingenting.
Mm.
Man hittar inga mer döda barn. Men man, det kostar pengar och det blir en mediecirkus typ. Så de har jättemycket kritik för att de har gjort det liksom. Men den 10 februari 1997 så erkänner Myra då att hon har deltagit i ytterligare två mord. Och polisen kommer då säga, alltså polisen som får det erkännandet säger typ så här, hon sa exakt så mycket hon ville säga, mm, och liksom inte, alltså så här, det handlar inte om att kom clean, alltså det är bara, hon vill ju komma, hon vill ju få villkorlig frigivning.
Mm.
Det är det allting handlar om liksom, att ta sig därifrån typ. Men hur som helst så är det ju eller det goda som kommer ur det är ju ändå att två familjer till fick typ lite svar. Ja. Så nu ska vi prata om de två sista här. Pauline Reed var 16 år gammal den 12 juli 1963 och hon bodde granne med Myra Hindley, om jag inte minns fel. Och hon hade dessutom haft en relation med David Smith, mm-hmm, som kommer in långt senare, mm, där då. Och var kompis med Maureen. Nej, vänta, hon var kompis med Maureen. Jag vet inte om hon var granne. Jag tror att jag kan ha hittat på det.
Mm.
Hennes mamma hette Joan, hennes pappa hette Amos och hennes bror hette Paul. Och hon var då på väg till en dans på British Railways Club i Gordon, Manchester.
Mm-hmm.
Och det som verkligen så gjort sig fin. Hon hade typ på sig en ljusblå kappa, vita skor, vita handskar, typ så. Riktigt så härlig 60-tals piffig, mm, liksom. Men på vägen dit så stannar då en bil och i den sitter Myra Hindley som hon då känner via Maureen. Och Myra säger då att jag vet verkligen inte varför de bestämde sig för att det här var det bästa sättet att få med sig folk i bilen. Men de kör den här handskgrejen.
Alltså det är så jävla random. Ja. Hade någon stoppat och säger bara, tyvärr, alltså,
köp nya. Ja, men hon säger liksom bara så, jag har tappat en jättedyr handske på hed. Bara det är kväll. Alltså det är liksom, det är så jävla konstigt. Pauline säger dock att hon kan hjälpa till. Men jag hörde typ att det var så här, hon skulle gå på den här festen själv för att hennes kompis hade typ droppat av. Och hon var lite så tidig.
Ja, så hon bara, så göra det innan.
Ja, men exakt, att hon ville liksom slå ihjäl lite tid. För att, men det är ju pinsamt att komma tidigt till en fest.
100%,
det vet vi ju. Och som sagt, det här är en person hon känner.
Mm. Ja, det är det som är det värsta. Och just det som vi alltid har pratat om när det är ett par. Man är ju inte rädd för en kvinna. Nej. Som kvinna.
Nej.
Och inte som man heller, tror jag.
Och alltså Myra, du vet liksom, tar körkort och köper en bil
för
att kunna göra det här.
Vidrigt.
Alltså det är hennes syfte liksom.
Uh-huh.
Och kanske åka på picknickar med. Men kort då efter att de har kommit till Saddleworth så dyker Ian Brady upp. Mm. Och då han presenteras bara som hennes pojkvän liksom. Inga konstigheter. Han ska hjälpa till att leta efter den här fucking handsken.
Mm.
Och Ian, grejen är att de har då gemensamt varit ute och letat efter ett offer.
Mm.
Alltså han har åkt på sin motorcykel och han har, när han har sett någon så har han typ blinkat med den och så här, för att signalera till henne att de ska försöka plocka upp det. Och han är också arg för att hon, det var en person som han ville plocka upp, ett mindre barn, men som hon inte stannade för. Just det, här är varför jag skrev att hon var granne. För det var en granne till Paulins, nej, till Myras mamma. Det var någon sån grej. Men samma, alltså tur liksom, har inte då Paulin, utan de börjar leta efter den här handsken, men det går liksom snabbt och sen är Paulin död.
Mm.
Och enligt Myra så använde Ian Brady en kniv på henne liksom, mot halsen typ. Och hon blir också våldtagen, och enligt Ian så påstår han då att Myra var med under tiden det hände. Hon påstår förstås att hon absolut inte var det liksom. Och när de kör hem igen så kör de då förbi Paulins mamma och bror som är ute och letar efter henne. Och det enda de hittar är en vit handske.
Och hon hade tappat en handske på riktigt?
Ja, ja, hon tappade en handske.
Fy fan.
Och du vet, de har inte vetat någonting på 24 år.
Fan vilken plåga.
Alltså. Ja, det är så jävla sjukt. Mm. För man börjar då leta igenom Sally Worthmore igen. För att grejen är att Myra vet ju inte, minns inte exakt vad kropparna eller liksom vad gravarna har varit, men hon minns, alltså typ hon har en minnesbild av hur hon satt när alltså vid Paulins grav, och att hon såg typ en specifik klippformation. Och du vet, den ser man bara om man är på ett visst, du vet, någon sån grej liksom. Så den 1 juli 1987. Alltså så jävla sjukt, så jävla långt senare. Så hittas Paulin då äntligen. Hon ligger alltså mindre än 100 meter från Leslie Ann Downey's grav.
Oj.
Det är supernära. Och de har ändå letat, alltså du vet, de har verkligen sökt igenom. Jag tror att det var en knapp meter. Men det vet man, jag har ju gått 24 år, så jag tänker att det har ju väl,
har väl hänt. Ja.
Och när Ian Brady då får höra det här så erkänner han. Och han säger att han också kan tänka sig att samarbeta med polisen.
Mm-hmm.
Och ett par dagar senare så får också han återvända.
Oh, fan.
Till Saddleworth Moore. Han känner inte igen sig typ alls, det ger absolut ingenting. Men perfekt.
Mm.
Och typ att man vet ju om att det är hans sista chans att få återvända dit liksom.
Mm.
Och det sista offret som paret då erkänner att de mördat är Winnie Johnsons son Keith Bennett. Han hade fyllt 12 år 4 dagar innan han försvann då. Som sagt, han var på väg till sin mormor i Longsight, Manchester. Och det var den 16 juni 1964. Han träffar Mary Hindley på gatan och hon ber om hjälp om att bära in några lådor. Och typ så här, om du hjälper mig med det så kan jag köra dig dit du ska sen typ. Men istället då så åker hon till Saddleworth. De handskar var inblandade i det fallet, säkert. Och där väntar Ian.
Så nu när du har burit de här lådorna, förresten, det är en vante också.
Keith bara, men snälla någon, köp en ny vante. Det är också juni. Också det.
Jättekonstigt.
Ja, det är konstigt. Fast man hade kanske lite mer fin handskar. Han ska då ha strypts till döds med ett snöre.
Mm.
Vilket strypning finns med i nästan alla. Och ofta är det typ alltså ett skosnöre, liksom ett tunnare snöre typ. Men man vet inte då exakt hur Keith Bennett dog, eftersom han har aldrig hittats. Och polisen har liksom lagt jättemycket tid och resurser på att, du vet, att leta efter honom, och även att man har liksom använt sig av nya, alltså ny teknik, eftersom du vet man letar efter honom 2009 senast med liksom satellitbilder.
Stackars
och
nej,
det är så jävla hemskt. Och Winnie Johnson alltså vart en sån alltså hon har kämpat så jävla mycket med typ att hennes sons minne aldrig ska liksom försvinna typ, att hon har, och att han ska hittas. Alltså hon har jobbat, hon har liksom involverat alla, hon har letat själv så extremt mycket liksom. Och hon letar intensivt och liksom för sin sons talan tills hon går bort 2012. Och när hon begravs så har hon Keiths glasögon med i kistan typ.
Det var sorgligt.
Ja, det är så jävla sorgligt. Okej. Okay. Nu är det inte så långt kvar. Ian Brady tillbringar först 19 år i ett vanligt fängelse.
Mm.
Men i isolering för sin egen säkerhets skull, om jag inte minns fel. Innan han flyttats till ett högrisk sjukhus, alltså ett sjukhusfängelse på någon vänster.
Mm.
Och det är konstigt, för att han flyttas dit efter att han får en psykopatidiagnos. Och nu kommer det konstigt, för att i avsnittet som vi släpper den 7 augusti
så säger vi att det inte är en diagnos.
Ja, eller typ, jag tycker att det låter konstigt att man kan hamna på rätt psyk på grund av, jag vet inte, men det gjorde han i alla fall. Det var också en annan tid.
Mm.
Och han säger själv typ, han bara, jag vill aldrig släppas ut, men jag vill, han vill till ett vanligt fängelse. Och anledningen till att han vill det är för att han vill hungerstrejka och liksom dö på den vägen. Oh, men är du inlagd så då finns det, ja, då blir du liksom tvångsmatad eller så. Och här kommer då ett citat om vad han sa om det här. I've had enough. I want nothing. My objective is to die and release myself from this once and for all. So you see my death strike is my death strike is rational and pragmatic. I'm only sorry I didn't do it decades ago and I'm eager to leave this cesspit in a coffin. Tönt. Han skrev också någon så tönt jävla bok om någon grekisk gud och seriemördare och det. Mm. Ja. 2005 så skickar han ett brev till Winnie Johnson.
Mm-hmm.
Också det. Och han säger då att han kan leda polisen till hennes son, men att myndigheterna inte låter honom göra det. Mm-hmm. Så fuck you du.
Mm.
Han hittade ju absolut ingenting på sättet. Alltså son. Ian Brady dör den 15 maj 2017 av naturliga orsaker och han kremeras och hans aska sprids i havet nattetid. Myra Hindley vill ut i fängelse och hon var också mycket närmare att faktiskt göra det. Jag antar att det är för att hon hade två, alltså ja, livstidsdomar. Bla bla bla. Jag tror att det är typ så här, hon fick först att hon bara var tvungen att sitta av 20 år och sen blev det 30 år. Och där, sådär,
okay. Liksom.
Hon inledde en relation med en vakt. Hon dumpar Ian Brady efter ett tag.
Okay.
Hon blir ihop med en vakt och hon verkar i allmänhet haft det så jävla mycket softare än vad han har. Typ. Och det man säger är ju som sagt då att allting hon gör hon för att manipulera. Alltså så här, hon blir tillsammans med en vakt för att den vakten senare planerar att hjälpa henne ett rymningsförsök.
Yeah.
Alltså så här, hon kan typ flyttas till en mer chill avdelning. Alltså det, allting är liksom sånt. Och även typ att hon, du vet, blir born again Christian och hon börjar hålla på med massa så här mysiga grejer för att hon ska kunna bli frigiven. Att folk som har träffat henne där är typ så här, nej alltså
hon är bara
cynisk liksom. Just den vakten döms också till fängelse för att hon försökte hjälpa Mary Hindley Flynn. Och hon erkände att hon hade ljugit i sin ansökning om villkorlig dom och eftersom hon har gjort det, så liksom att hon har ljugit om sin inblandning i morden, så bestäms det 1990 att så här, nej, hon kommer aldrig komma ut. Men hon får inte reda på det själv förrän typ 4 år senare.
Mm-hmm.
När det är så här, nu måste vi säga till våra fångar hur länge de ska sitta. Man bara, vänta, var det inte så innan? Så konstigt. Så att hon försöker liksom överklaga det här, att hon aldrig ska få komma ut. Men Anne Downey, alltså Leslie Anne Downeys mamma, alltså hon jobbar hela sitt jävla liv på att typ så här, nej hon ska aldrig komma ut. Så hon är, eller det gör alla, men hon är liksom den som för den kampen typ. Och det kommer hon heller aldrig göra. För 2002 så dör då Myra Hindley av lunginflammation, något hjärtfel och även, tänker jag, det faktum att hon röker 40 cigg om dagen.
Det är för många. Jag får ont i huvudet bara att tänka på att röka så många.
Det är för många cigg. Det är verkligen så många cigg. Nu kommer sista stycket. Myra Hindley kremeras och det sker till och med liksom en liten ceremoni i samband med det. Men 20 stycken begravningsentreprenörer vägrade hjälpa till med ceremonin innan, liksom så här, innan de hittade någon som kunde tänka sig att göra det. Jag får bara, nej, alltså fuck
helt
det.
Rätt.
Och också det är liksom 40 år senare, men det sitter kvar så jävla jävla mycket. Och Myra Hindleys för detta partner, alltså den här vakten då, sprider hennes aska ungefär 1,5 mil från Sullworth Moor i någon park där. Och när den nyheten, alltså att askan finns där, så här, nådde media, så var man superrädd att parken skulle vandaliseras. Alltså den typen av, du vet, så här,
ilska
finns kvar i den brittiska folksjälen. Och alltså offrens familj, det finns ganska mycket intervjuer med offrens familjemedlemmar. Nu är det ju typ bröder och så liksom. För att ni tror att typ alla föräldrar har gått bort nu liksom. Men det finns ganska mycket när de pratar om det, att alla har verkligen varit så här advocates för sina familjemedlemmar på ett helt, alltså, sjukt sätt att man kan orka det typ. Ja,
fy fan.
Det där var
väldigt bra berättat
och väldigt långt.
Men det var jättebra.
Ja, var bra. Tack. Glädjer mig ändå.
Visst är det hemskt.
Men det här fallet är så jävla jävla hemskt. Och det är ju typ kanske den mest kända brittiska seriemördaren, eller?
Det får det nog vara.
Ja,
usch, Karin.
Ja, jag vet, förlåt.
Men tack
också, vilken sommarfeeling.
Verkligen.
man kan skicka sina egna historier till oss på mordmotmord@gmail.com.
Ja.
Och inför de här avsnitten som vi släpper nu under juli så har vi bett er att göra det.
Vi har faktiskt fått ganska många, det är jätteroligt. Vi kommer inte kunna läsa upp alla tyvärr.
Det kommer vi inte. Utan vi väljer några stycken. Vi tänker att vi kör varsin nu och sen så kör vi lite fler i nästa avsnitt.
Yes.
Eftersom jag pratade så himla himla länge. Vill du börja eller ska jag?
Jag håller på att starta upp min dator. Okej, jag tar den här då. Jag har inte riktigt läst hela den här. Men den börjar så trevligt. För den börjar nämligen så här. Jag jobbar tyvärr på SJ, vilket betyder att jag inte får fangirla när jag ser ingen mindre än Karin Londré på Stockholm Södra. När var du på Stockholm Södra?
Men det är något fel med...
ja, med tågen.
Med tågen.
Jag måste tillägga att Mord mot mord har fått mig att överleva tuffa dagar, så tack till er båda.
Oh.
Det fick mig hur som helst att komma på att jag är en spännande historia från min egen släkt som kan vara kul att, för er att ta del av. Ber om ursäkt i förskott om det blir krångligt med alla olika karaktärer. Men håll till godo.
Okay.
Min farmor bodde 1902 i en liten by i Västmanland som även nu har lite mindre än under 2000 invånare.
Pytte.
Då inräknat hela socknen. Hon bodde tillsammans med sin andra man på en bondgård i byn och körde även skolbuss som extrajobb. Gud, vilket trevligt extrajobb.
Verkligen.
Min pappa fick hon med sin första man som hade lämnat när pappa bara var ett år gammal. Och pappa hade varken kontakt... Nej, och pappan till pappan hade varken kontakt med, med min farmor eller med min pappa.
Ja.
Farmor fick sen ett barn med sin nuvarande man,
ja,
alltså man nummer två. På 80-talet var den här byn i högsta grad ett bondesamhälle och de gamla samhällsnormerna levde kvar. Att min farmor då hade ett utomäktenskapligt barn med en man som hon inte längre hade kontakt med var tufft nog. Så när hon även i detta äktenskap inte trivdes, alltså äktenskap två, fanns det inte mycket hon kunde göra förutom att, så som så många andra i hennes situation, dricka bort sina sorger.
Mm.
Ja.
Fy fan.
Mm. Det var en decemberkväll när hon och hennes man var hos ett par kompisar och festade till det. Min pappa var vid den tiden 18 år gammal och klarade sig själv. Och hans halvbror var dock bara 5 år gammal och fick därför spendera natten hos min farmors syster.
Ja.
Vid 20-tiden på kvällen var det dags för pappas halvbror att gå och lägga sig, alltså 5-åringen,
ja,
när farmors syster skulle natta honom. Och då säger han, mamma kommer aldrig hem igen. Farmors syster försäkrar honom att jo, hon kommer hem och hämtar dig imorgon. Men han säger bara, nej, hon är borta. Farmors syster tänker inte mer på det utan lugnar honom och går själv och lägger sig. Nästa morgon vaknar farmors syster och leker med pappas halvbror i väntan på att min farmor ska komma och hämta honom. Men hon kommer aldrig. Det visar sig att hon har bråkat med sin man hemma hos deras kompisar och sen stormat ut ur huset. Efter det har ingen sett henne. Hon hittas tragiskt död under dagen på ett gärde på väg hem. Det verkar som att hon har frusit ihjäl och inget brott misstänks. Hennes dåvarande man, min pappas styvfar, är nu död. Men fram tills hans död vägrade han och de andra två personerna som sist såg henne i livet att prata om den kvällen och vad som egentligen hände. Ha det gott, nu är det bäst. Fy vad läskigt. Jättebra historia. Trots många personer inblandade så var den jättebra.
Shit. Och gud, det är typ en av mina värsta. Alltså frysa.
Så.
Men tror du det var det?
Vem vet?
Vem vet? Okej.
Okay. Ja.
Nu kör jag gärna också här. Hej! Tack för en fantastisk podd. Hörde dagens avsnitt om tjejen och den creepy taxiresan. Kommer du ihåg det?
Ja.
Ja. Har en liknande. Jag är fascinerad av...
taxiresa.
Ja. Fascinerad av taxiresa lät fel. Världens tråkigaste person. Jag alltså. Inget av det här stod i mejlet. Nu kör jag på. Hade varit på födelsedagsfest på ett industriområde på Hisingen. Gud, snälla. Been there, done that. Jag var minst sagt dyngrak efter cirka 100 stycken 33 centiliter smuggeläl. Ringde en taxi Göteborg. Outa gärna de jävlarna för att slippa ta en osäker bil. Hoppade in och märker hur taxichauffören kör längre och längre in på industriområdet. Jag nyktar till på en millisekund och frågar vart han är på väg. Du ska väl hem, svarar han. Jo, men jag bor inte åt det här hållet. Han blir sur och vänder taxin. Kör tillbaka samma väg och börjar åka mot min hemadress. Helt plötsligt frågar han, har du pojkvän? Ja, svarar jag. Gillar du att ha sex?
Men gud, vad äckligt.
Paniken och hjärtklappningen när man sitter i jättetunneln fast i en taxi som kör 90 km i timmen är obeskrivlig. Han fortsätter att prata om sex, vad han gillar och så vidare. Då jag till slut skriker: min kille möter mig vid porten!
Bra.
Min pojkvän var inte hemma utan utomlands. Och när taxichauffören till slut släpper av mig vid min hemadress, som jag uppgav när han hämtade upp mig, kastade jag 400 kronor i kontanter och sprang upp i lägenheten. Vågade aldrig anmäla eftersom han visste var jag bodde. Men den paniken har jag fan aldrig upplevt. I och för sig gött att nyktra till. Skoja bara.
Fy fan vad hemskt. Jag var as.
Efter det fotar jag alltid taxinumret om jag åker taxi. Sitter också alltid i baksätet. En gång blev jag utslängd för att jag fotade taxinumret. Men det är en annan historia om en kränkt man. Ni är bäst, från Camilla.
Tack så mycket, Camilla.
Också det där. Att man typ fotar. Det gör man ju alltid.
Mm.
Men det tänker jag att alla gör.
Mm.
Att man fotar alltså, regnummer och liksom sådär. Och skicka till någon.
Jag gör inte det, men jag sitter aldrig fram.
Nej, det ska inte heller gjort. Nej, inte heller.
Men jag är dålig på att fota regnummer och sånt.
Men du måste börja göra det. Alla måste göra det. Skicka till din kompis, som är jag. Och sen så hjälps vi åt att hålla koll på varandra. Och tack så jättemycket för den här veckan. Vi hörs om
hoppas
2 veckor.
Sommar.
Hoppas ni har det otroligt. Och Anna, hoppas att även du har det otroligt.
Tack snälla.
Tack snälla.